Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcastens 254 avsnitt All Together. Ja. Och det andra för säsongen 1920 får vi säga. Där vi ju, och vi being Jonathan Ekan Ekeliv i Stockholm och ja. Jag då Per Bjurman i New York. Och vi är nu inne i vår stora preview. Ja. Och kommer idag att titta närmare på Pacific-divisionen borta i västra konferensen.
Precis, det är en dunderskräll för mig, för att sent om sidor i förra avsnittet så sa ju Björn, jag förväntade mig att du skulle säga ja, nästa vecka då blir det då Metropolitan i helt vanlig traditionell ordning, men så säger du, nej vi måste för en gångs skull vara lite mindre, ska vi säga, konservativa och bryta mönstret och gå med Pacific helt plötsligt, byta kust totalt.
Ja, men jag tycker blanda konferenserna lite, det måste vara roligt för dem som sitter och väntar på och är mer intresserade av väst.
Ja, det blir spännande test. För er lyssnare kanske inte är så extremt omvälvande, men för mig är det att vi bryter traditionen så radikalt, va?
Ja, du är van vid att det ska vara på ett visst sätt, ja. Vissa linjer och traditioner, ja. Ja, men innan vi kommer in på vad vi tror om de åtta lagen i Pacific, så har det hänt en del. Och till att börja med så har jag varit förkyld, vilket kanske fortfarande hörs. Tidernas mest otajmade förkylning. Jag brukar inte bli förkyld den här tiden på året. Nej. Och inte så allvarligt i övrigt heller. Men det kom en snabb här. Det var halsont, snuva, hosta, feber. Kom i pang, pang, pang.
Allt på en gång alltså?
Ja, det var en vad heter det? 1-2-punch.
Exakt. En 1-2-punch faktiskt, ja. Först Malkin och sen Crosby och så.
Ja, men det kanske hörs på rösten då att det inte är 100, men är åtminstone så pass att ikväll ska jag faktiskt gå på säsongens första träningsmatch på Garden. Rangers Devils. Men det ska bli kul. Det blir alltid första dagen efter sommarlovet känsla om man träffar alla och så.
Ja, just det. Det är inte bara spelarna utan det är ju murvlarna i korridorerna som du stöter på och så vidare. Hela grejen liksom. Nu börjar det för dig på riktigt kan man säga.
Ja, precis. Och ja, inte så mycket spelarna utan just det. Liksom alla man inte nu har träffats i april.
Nej, exakt. Larry Brooks kanske.
Precis. Definitivt Larry. Mm. Ja, så att jag är på bättre. Men ni får ursäkta om rösten låter lite skrovlig och basig. Det beror inte på att jag var ute och varit ute på dålighet.
Nej, det ska vi understryka.
Jag skulle gå på en konsert igår hade jag tänkt. Det fantastiska countrybandet Midland hade jag sett fram emot att gå och se på Terminal 5. Men nej, jag fick snällt stanna hemma och ta hand om min förkylning.
Ja, okay. Ja, men
skandal.
Det är skandal. Det måste vi se.
Jo. Ja, men hör du, det har varit många utvikningar här. Till att börja med tänkte jag att vi bara kunde nämna den veckans verkligt goda nyhet har ju varit att vi vet att vi kommer få se NHL-hockey åtminstone fram till säsongen 21-22. Ja. För spelarfacket NHLPA tog rygg på ligan och valde att inte utnyttja rätten och bryta upp kollektivavtalet redan i höst.
Precis, för då hade det ju förmodligen blivit lockout nästa år då, helt enkelt. Om de inte hade kommit överens före dess. Men nej, spelarna, ligan vill ju naturligtvis behålla nuvarande kollektivavtal eftersom att det är mer, de är mindre, ska jag säga, gnälliga kring det. kan man säga.
De har fler fördelar av det också, jo, kan man väl lugnt säga.
Det kan man säga. Så att, det var ju upp till spelarna helt enkelt. Men det finns ju onekligen nackdelar för dem också med en lockout. Jag menar, då får de ingen lön och så vidare. Så att det har ju ett pris även för dem, ja, att förbättra sina villkor.
Ja, det finns, och dessutom finns det så många faktorer nu som väger in som både ligan och spelarna inser att det vore vansinne med en lockout de kommande åren. För dels ska det amerikanska tv-avtalet förhandlas om, och där pratar vi om tiotals miljarder.
Precis, och streaminggrejer som kommer komma upp på ett annat sätt nu än tidigare.
Ja, de kommer också att ge sig in i spelbranschen, gambling, och det kommer in ett 32 lag. Alltså det är ju så att lönetaket kommer ju att skjuta i höjden de kommande åren här.
Ja, det är väldigt mycket som talar för det.
Ja, så att det vore dumt. Och nu har de dessutom 3 år till på sig att komma överens om ett nytt avtal. Det borde gå, tycker man.
Precis, och dessutom spekuleras det, eller det ryktas från ganska starkt håll från Pierre LeBrun till exempel, att det är en hyfsad relation för att vara mellan NHLPA och ligägarna just nu. Ja, att de gör vissa framsteg i liksom respektive skyttegrav.
Ja.
Att de ändå kan komma lite närmare i såna här frågor som escrow och landslagsspel och så vidare.
Ja, jo, men det har varit budskapet i ett år nu, att det råder, om inte harmoni, så i alla fall den bästa stämningen mellan lägren någonsin.
Ja, precis. Så det är till och med snack om att när det väl här, det här kollektivavtalet går ut, alltså 2022 som det är skrivet, då kanske inte blir någon lockout då. De kanske är så pass överens före dess den här gången faktiskt att vi slipper den typen av tjafs då.
Mm. Ja, jag är mycket glad och nöjd och slipper hålla på med det, för att 2012, det var det inte roligt.
Ja, det var det ekonomireporter Per Bjurman.
Ja, stå utanför hotell och advokatkontor här på Manhattan och frysa, det var inte kul.
Ja, långt in i januari blev det till slut.
Ja, och satt på konstiga presskonferenser med Bettman och vad heter han?
Donald Fear.
Ja, och Bill Daly.
Just det.
Ja, ja, det slipper vi nu, åtminstone tills vidare. Men intressant med det där är ju, det finns en koppling till det vi ska prata om nu, nämligen att nu har det ju börjat röra sig på den här restricted free agent-marknaden, i och med att då Mitch Marner och Toronto till slut kom överens om ett 6-årskontrakt.
Ja, bara någon dag efter förra avsnittet vi spelade in, där vi försökte reda ut vad som har hänt i den här soppan, och så blev det ett kontrakt som vi avfärdade då lite grann, eftersom att det hade kommit uppgifter om att han hade nobbat ett Tavares-kontrakt. Mm. Det vill säga kring 11 miljoner dollar på 6-7 år.
Mm.
Men det blev ju ungefär den dealen. Alltså 10,8 lite drygt i cap it på ett 6-årskontrakt blev det väl slut.
Ja, och grejen är så här, jag tycker det här är intressant rent filosofiskt, det här med att spelarna har varit så måna om långa kontrakt.
Ja.
Och det där förstår jag inte, i synnerhet inte i en sån här skarv vi står inför nu då. Det här lönetaket förmodligen kommer att bara explodera med nytt tv-avtal och gambling.
Ja.
Att då skriva ett långt kontrakt, det är inte så smart liksom. Det är trygghet, det är trygghet i det i och för sig då. Men vi har ju vissa spelare som när det gick har skrivit 10-årskontrakt med på väg ut nu. De har ju varit gravt underbetalda under sin prime.
Crosby till exempel, ja, är väl det allra mest lysande exemplet.
Och Beckis.
Beckis, ja, verkligen, verkligen. Och vi har ju några ganska sena exempel som McKinnon till exempel, som ju sitter och tjänar 6,3 miljoner nu. Skulle han varit RFA den här sommaren, då skulle han ju fått 11-12 miljoner.
Ja, och vice versa då, att ligan är så mot de här långa kontrakten. Det borde ligga i deras intresse att inte de största bara skriver på 2-3 år och sen kan höja varje gång. Ja. Det är såklart, det finns ju olika aspekter på det där såklart, men om man lite kan man väl chansa om man är en superstar liksom.
Ja, jag tycker det. Men det förvånar mig lite grann. Nu kanske liksom Marners främsta comparables här på RFA-marknaden snarare är Mikko Rantanen och Braden Point, som kanske är de allra största redan superstjärnor, kan man väl kalla dem. Mm. Så vi får se vad de hittar på. Patrick Laine. Däremot så tyckte jag att det var lite mer logiska kontrakt som det blev till slut för Brock Besser till exempel. Och även McAvoy som har skrivit på nu. Provorov, vi har ju Konecki jag skrev på. Men jag tänker kanske på Besser som skrev ett broavtal.
Ja, det är såna det borde vara så mycket fler av, tycker jag. I hans fall är utmärkt för hans del. För han kommer förmodligen bara bli bättre och bättre, i synnerhet som han har en radarpartner i Elias Pettersson.
Ja, exakt.
Så när det är dags att förhandla om 3 år, så då kan han ju höja jävligt mycket.
Precis, för visst man kan tycka att 5,8 eller vad det blev för han i cap i 3 år, det är jättebra för framförallt Vancouver. För det är ju redan en 30-målsskytt, kanske 40-målsskytt den här säsongen. Men sista året på det här 3-åriga avtalet, då har han 7,5 miljoner och han är fortfarande RFA den sommaren 2022 när Seattle är inne i ligan. Vi har pratat om tv-avtalet är omförhandlat, det finns mycket mer pengar i ligan. Han kommer kunna få jättemycket då. Och som sagt, sista året, lönen sista året, den är 7,5 miljoner dollar för han. Och det är alltså grundande utgångspunkt för nästa förhandling. Så det minsta han kan få då är 7,5 miljoner dollar. Men han kommer förmodligen få mycket, mycket mer.
Ja.
Det var ett smart kontrakt.
Ja. Ja, det är det jag menar. Jag tycker att fler borde tänka så. Men det är tryggheten i ett långt kontrakt som liksom är prioritering för de flesta. Och jag förstår det inte riktigt.
Nej, det...
Jag förstår på en viss sorts spelare som kanske inser att jag kommer inte att bli något bättre än så här.
Nej.
Men de vi nämnde, de har ju blivit bara bättre och bättre.
Precis, och de är ju... Det är ju så NHL ser ut idag, att liksom 20-21-åringar dominerar direkt. Så ja. Man kan våga chansa på sig själv. Men man kan samtidigt förstå, får man 700 miljoner kronor serverat framför sig så är det svårt att nobba.
Ja, jo, det är lätt för oss att sitta här och säga när vi inte är i situationen själv.
Nej, exakt. Ja,
ja. Ja, men det är fortfarande några som inte är klara då. Och det börjar se ut som att det är lite kaos i Winnipeg, minst sagt. Laine har inte skrivit på och har dessutom gått ut i finsk media och varit rätt frisig mot Jets. Och idag kommer nyheten att Dustin Byfuglien kanske inte vill spela mer i klubben. Kanske vill lägga av eller kanske vill byta klubb. Han har inte dykt upp.
Nej, det är ju chockuppgifter för Jets som redan sitter i skiten här med Laine och dessutom Kyle Connor som inte har skrivit på än.
Ja.
Och så nu kommer liksom från ingenstans här, så en redan etablerad spelare som inte är långt ifrån någon slags RFA. Jag menar, Dustin Byfuglien har ju 2 år till på sitt kontrakt och är ju den liksom den stora härföraren i försvaret.
Ja.
Inte desto mindre nu när både Troba och Tyler Myers har försvunnit under sommaren, när deras backsida tunnats ut rejält. Då ska nummer ett här liksom höja frågetecken kring sig. Alltså han har alltså inte dykt upp på kampen av personliga skäl enligt Bob McKenzie som hävdar då, för det här är ganska nytt när vi spelar in så vi har inte så mycket mer uppgifter. Att det handlar om att han funderar över framtiden. Han är inte så inspirerad att åka till Manitoba igen och...
frysa en hel vinter.
Nej.
Kanske det.
Vem vet?
Ja, nej. Vilket slag liksom för dem. Och även om det är alltså den här äldre spelare som får för sig att ta timeout och sen kommer tillbaka. Det har vi sett att det funkar inte.
Nej.
Så även om han kommer tillbaka så är det här från början en flopp för Winnipeg.
Ja, precis. Och nu är man genuint orolig för deras säsong och inte minst säsongstart här med de här förberedelserna och de spelartappen som de haft och potentiellt kommer få nu också. Det är ju verkligen kärnspelare liksom.
Ja, tänk vad fort det kan gå. För ett år sedan då var det många som såg Winnipeg som en Stanley Cup-contender. Nu känns det inte alls så.
Nej, precis. Jag för mig att The Hockey News lovade att Winnipeg Jets kommer att ha vunnit en Stanley Cup innan 2021, för 3 år sedan.
Ja.
Och nu det svänger dundersnabbt ibland.
Maybe not, Hockey News.
Mm. Ja, vi får prata med Winnipeg i Central-avsnittet, när det är dags för det.
Ja, för nu ska vi prata då, har det hänt något under förresten i de inledande träningsmatcherna som har stått ut för dig då? Vi har ju spelat ett par dagar nu.
Ja, lite grann. Alltså, jag är inte så inspirerad över mitt eget lag. De åkte på dundertorsk hemma mot Carolina 0-3 här. Så det var inte så upplyftande. Men vi har haft lite svenska som har presterat bra. Emil Bemström då, som gjorde kasse efter 52 sekunder för Columbus, SHL skyttekung.
Ja. Kul. Där är det ju bara att ta för sig. Det finns ju många platser öppna i Columbus och en tränare som gärna ser att unga kliver fram.
Precis, och det är inte omöjligt att han kan bli liksom etablera sig direkt faktiskt i det laget.
Nej. Alex Nylander hade en bra första match här med Chicago.
Ja.
Precis som Adam Boqvist. Elias såklart gjorde mål direkt fast han kände sig så ringrostig som han sa.
Ja, precis. Han sa att han bara åkte runt och tappade pucken hela tiden. Han var kast, tyckte han. Och ändå så gör han mål och de vinner och så vidare.
Ja, det ska bli... det är inte så... vi vet ju hur det är med försäsongsmatcher. De är inte så kul att titta på. Men vissa besked får man ju ändå, kanske.
Ja, alltså jag håller med. Alltså, det måste ändå komma fram till. Man är sugen på hockey nu, men det är lite antiklimax att sitta och titta på de här försäsongsmatcherna. Däremot tycker jag att det är kul att följa och läsa och hänga med. Liksom lineups och hur de ställer upp PP-formation och sånt där. Allt sånt där är ju intressant och ger ju starka indikationer inför säsongen som man, den riktiga säsongen som man verkligen längtar efter.
Ja, Chicago hade ju parat ihop mininillet med Taves och Kane här på idag.
Ja, det är ju ingen dumt sällskap för honom. Det indikerar ju lite vad att de blir en chansen i alla fall.
Ja, men hörru du, min gode vän.
Ja.
Pacific Division, längst bort i väst. Nu får du försöka ställa in dig på det fast det bryter mot dina ja, vad ska vi kalla det? Ja, jag vet inte.
Ja, precis. Nej, jag, egentligen har jag ju liksom så här New Islanders huvudet nu.
Typ. Ja, men istället är du tvungen att tänka på Anaheim Ducks. Jo. Så vi börjar med bokstavsordning här. Mm. Och de hade ingen rolig fjolårssäsong.
Verkligen inte.
Jag tyckte det var delvis... fick de skylla sig själva eftersom de behöll sin dinosaurie till coach Randy Carlyle alldeles för länge. Ja. Och när säsongen i princip var körd så fick han sparken och general manager Bob Murray gick ner i båset, inte för att rädda säsongen utan för att skaffa sig en bättre bild av laget.
Ja.
Och nu har han inte gjort så jävla mycket med laget, men han har skaffat en ny coach då, och det är vår gamla bekanting, Ekeliv-favoriten Dallas Eakins, som har varit i farmarlaget i San Diego några år och nu tar över skutan.
Ja, precis. Och som ju plockar med sig en hel del spelare därifrån. De gick ju långt. Gick de till konferensfinal till slut?
Ja.
Och flera av de unga lovande spelarna kommer ju få i princip bärande roller här nu. En sån som Sam Steele förväntas ju konkurrera om en topp 6-roll.
Ja, det är ju så att Anaheims gamla core, den stommen, den har ju gjort sitt nu i princip. Corey Perry köptes ut. Ryan Kessler kommer förmodligen inte att spela mer. Han har opererat båda höfterna och är inte aktuell för spel.
Han bor faktiskt inte ens i Kalifornien just nu, utan han bor hemma i Michigan med hela familjen där och rehabiliterar sig. Ja. Och det kommer förmodligen inte bli någon mer spel för han.
Nej. Den som är kvar då är Ryan Getzlaf, och han har väl någon fin säsong kvar i sig, men han är inte... Det sker inte. De ömsar skinn i Anaheim.
Ja, det kan man säga.
Så hoppet står till att Dallas Eakins kommer in med de här nya och att några som vi väl pratade om alldeles nyligen som hade det tungt i fjol får lite rebounds. Raquel framförallt då.
Ja, precis. Rickard Raquel nämnde jag ju som en av mina fem spelare jag hoppas och tror framförallt ska få en rebound-säsong och studsa tillbaka. Så, jag menar, Raquel hade ju dubbla 30-målsäsonger, drygt 30-målsäsonger innan den här floppen i fjol när hela Anaheim rasade ihop faktiskt och han gjorde bara 18 mål. Och han hade skadeproblem och sådär. Men nu under Eakins som en totalt annorlunda coach jämfört med Carlyle, ja. Så förväntas det ju vara ett helt annat spelsystem. Mycket friare tyglar, mycket mer utrymme för kreativitet,
ja.
Jag har läst en intervju med Raquel här i lokalpressen där han liksom bara uttryckte de enorma förändringarna den här campen jämfört med förra. Bara en sån sak som att de har fått en ny träningsanläggning för 1 miljard.
Ja.
Och så Eakins då som kommer in och har liksom helt annan energi än Carlyle och som faktiskt har varit och besökt Raquel i Stockholm under sommaren och pratat om det nya spelsystemet som ska vara mer offensivt främjande. Och han tycker hela viben kring laget är mycket mer positivt med alla de här unga spelarna som kommer in och unga och hungriga och liksom vill slåss om en plats, energiska.
Så att, ja, det tror jag absolut. Jag tror att de var otroligt less på Carlyle i laget också.
Ja.
Det har jag ju sagt så många gånger så det börjar nästan bli mobbing nu, men en riktig sur gubbe. Och så. Totalt ålderstiget syn på ledarskap överhuvudtaget, inte bara på hockey.
Nej, exakt. Och Raquel sa i den intervjun faktiskt att om Carlyle att det var tråkigt, det var tråkiga träningar och det var liksom... lusten för att spela hockey försvann lite grann. Men det handlar mer om att tänka på vad man inte skulle göra än vad man kunde göra. Och det låste liksom spelarna. Och det gjorde ju att de gjorde minst antal mål i hela ligan. Det var enda laget som inte kom upp i över 200 mål. De stannade på 199. De hade minst antal skott på mål också dessutom. Och trots detta så hade de inget bra försvarsspel heller. Det var ju John Gibson som under första halvan av säsongen höll dem flytande. Och när han inte orkar hålla samma nivå längre, ja, då rasade de ihop och förlorade 12 raka matcher och så vidare. Så att
Ja, det där är ju det är ju spännande också vad som händer med Gibson. Om han kan göra en hel säsong lika bra som första halvan i fjol,
ja.
Då kan ju han bära dem långt. Men mitt utgångstips är att det kommer att ta ett tag innan det här sätter sig, att innan alla de här yngre, det kommer förmodligen gå väldigt bra i början. Det skulle inte förvåna mig.
Nej, en klassiker. Alls. Så som jag sa om Rangers förra året, att de kommer börja bra och sen så kommer det visa sig att det är för tidigt.
Ja, men just det här du säger, den här positiva känslan och liksom det kommer bära dem i början, men jag har svårt att se att det bär ända fram till playoff in the end.
Ja. Ja, det ska mycket till. Det är ju liksom Troy Terry, Max Comtois, Max Jones, Isak Lundström kanske. Alltså det är många namn som kommer liksom få jättechans här under campen att etablera sig i laget. De är ju beroende av att de ska vara redo redan nu. Så att
ja.
Det kommer bli spännande att följa och sådär, men det borde vara för tidigt redan nu.
Dallas Eakins har ju något att bevisa också, för han har ju faktiskt varit uppe i NHL och det gick inte alls. Det var visserligen då i Edmonton och där går det åt helvete för alla.
Ja.
Men han var lika hypad då om hur modern han var och hur intressant han var och så vidare. Och så blev det bara en flopp.
Ja.
Så att, ja.
Absolut. Jag skulle vilja skicka en liten passning till Bob Murray också.
Ja.
Som ju har, jag menar för några år sedan så satt han på, inte ligans bästa, men en av de bästa backuppsättningarna. Jag menar, de hade ju ett överflöd då med Sami Vatanen, Shea Theodore, Brandon Montour och så vidare. Nu är alla de tre jag nämnde, de är borta nu. Och det har ju gjort att nu är de i desperat behov av en back istället. Det har ju ryktats om att det var en färdig trade med Carolina för Justin Faulk.
Ja. Ja.
Men att Faulk då, som hade en no-trade-klausul och kunde välja 15 lag som han kunde dobba, hade Anaheim på den listan. Och i så fall, för att den traden skulle genomföras, så skulle han vilja ha en kontraktsförlängning direkt som föll honom i smaken. Men så efter några dagar så kom det fram att nej, det blir ingenting. Så att den traden föll ihop.
Ja.
Och det skulle ha kostat om Ondrej Kase i så fall. Så det hade ju varit dyrt liksom att släppa alla de här backarna och dessutom Ondrej Kase. Och...
Ja, Kase är en stor favorit för mig.
Ja.
Eftersom jag tycker om att säga Kase. Men då kan vi utgå från att de kommer försöka shoppa en bra back senare under säsongen om de hänger med.
Precis, att de har ju ryktat, alltså en som är väldigt tillgänglig, det är ju Ristolainen.
Men, ja, just det.
Det skulle vara lite...
Det skulle ändra saker och ting lite grann.
Ja, men det skulle också vara lite pikant eller lite, vad ska man säga, lite... nej, vad ska jag säga, lite skumt. Lite att...
Ja, vad ska du säga nu?
Nej, men det skulle vara lite märkligt då att de skickar Montour till Buffalo bara för ett halvår sedan och så hamnar Ristolainen ett halvår senare i Anaheim för att motsvarande behov öppna sig där. Så att, ja, vi får se.
Vi får se. Deras granne ute i öknen, om man får säga så. De heter Arizona Coyotes och det är ju den här delen av podcastens ständiga käpphäst att någon gång måste det hända för dem. Ja. Jag tror ju ständigt att men i år kan det vara Arizona och det blir det aldrig och då kan man tycka att jag borde lära mig, men nej. Jag känner mig ännu mer övertygad i år om att Arizona kommer vara med och inte vara något givet playofflag, men kommer vara ett bubbellag och med och slåss om en slutspelsplats.
Mm, jag tycker det är bra att du fortsätter, för samma sak sa du om Carolina i hur många år som helst. Och till slut gav du upp och då gick de till konferensfinal. Nu måste du ju stå på dig.
Eller ge upp.
Så kan man också se det, men jag tycker det är bra. Och jag tycker du har fog extra mycket den här säsongen att tro på Arizona, för det är ju faktiskt så att de överlag ser bättre ut.
Ja, alltså, vänta, jag ska svara Nils Paulsson ett sms här om vi har tekniska problem med bloggen som vi håller på att lösa.
Det måste jag. Ja.
Ja, jo, dels ser de bättre ut, men det är också så att de såg ju bra ut redan i fjol, men så vi har varit inne på att det finns så mycket potential där som bara är oförlöst.
Ja.
En sån som Clayton Keller fick plötsligt en sophomore slump av Guds nåde. Men kommer ju rimligen tillbaka nu. Eller hur? Eller hur?
Eller hur? Nej, men jag tycker också att de har intressanta prospects. Jag har ju hypat dem i flera omgångar. Inte minst Christian Dvorak här under sommaren som jag också listat som en av bounceback-spelarna efter en skadefylld fjolår. Och han är lite bortglömd talang tycker jag, som jag ser en spännande framtid i. Och apropå Keller och Dvorak så är de två exempel på John Shakas metod att i förtid slippa de här RFA-diskussionerna och chansa på långtidskontrakt ganska tidigt.
Ja.
Jag menar, häromveckan så skrev ju Clayton Keller på, trots sin sophomore slump, ett nytt 8-årskontrakt för drygt 7 miljoner dollar per säsong som börjar gälla först nästa säsong. Så han var inte ens en RFA just nu, precis som alla andra vi har pratat om. Samma sak förra året med Dvorak, fick väl drygt mellan 4 och 5 miljoner på sitt långtidskontrakt. Chychrun har ju också skrivit ett sånt kontrakt. Schmaltz fick ju snabbt ett nytt kontrakt efter traden från Chicago. Så att det är verkligen hans filosofi att hoppas att, visst de ser lite dumma ut från början för de har inte riktigt slagit igenom än flera av de här. Men han hoppas ju att det ska vara kap om 2-3 år. Att man undrar liksom, oj hur kan de här vara så billiga med flera år till på kontraktet?
Ja, det pratade vi just om vad jag tycker då.
Ja, för spelarna så kan man ju tycka att det är konstigt, men för Shakers och Arizona skull så tycker jag faktiskt att det är smart. Vissa tycker inte det, liksom att det är för stor gambling för dem.
Jag tycker det, ja. Och men samtidigt har han ju då spetsat till laget nu under sommaren. Han har gjort bra saker, framförallt då kommer Phil Kessel. Och man vet aldrig med lille Phil, Phil the Thrill, men nog känns det som ett lyft, en riktig, man får in en riktig spets där.
En riktig sniper, för det är det de har saknat. De har ju ingen som gjorde mål förra säsongen. Det var ju därför de föll i den hårda kampen med Colorado om den sista slutspelsplatsen. Colorado gjorde ju 47 fler mål än Arizona. Clayton Keller hade en sophomore slump, gjorde 47 poäng bara jämfört med 65 tror jag rookie-säsongen, men vann ändå interna poängligan på det. 47 poäng, det räckte till en 129:e plats totalt igen väl.
Det duger inte.
Det duger inte. Nu får man in en Kessel som fortfarande är än så länge i karriären en point per game-spelare och som framförallt gör väldigt mycket mål och är bra i powerplay. Jag menar, PP var ju inte alls bra för Arizona förra året det heller. Typ 16% eller någonting.
Ja. Så att, om han trivs och hittar en omgivning som passar honom, och det verkar inte otroligt eftersom han har haft en bra relation med Rick Tocchet sen Pittsburgh-tiden.
Ja, de var ju kompisar nästan.
Ja. Så det känns väldigt lovande med honom där borta. Carl Söderberg kommer in också som och stagar upp i secondary score eller vad blir det?
Ja, lite bottom six och sådär, eller i deras, ja men deras djup.
Ja, han säkrar bredden och djupet.
Precis,
han
och lite åldern, alltså lite mix av spelartyper.
Ja.
Så att, ja, det känns som en bra värvning. Och apropå där Kessel, jag såg att Derek Stepan fick en fråga om honom, liksom att han är lite speciell och att folk har kallat honom för en different cat, som man säger i USA.
Ja.
Och då sa Stepan att men vi har så mycket lydiga hundar i det här laget så vi kan behöva en katt. Det kanske bara piggar upp.
Det tror jag är helt sant också. Verkligen. Ja. Så, ja. Sen för att det kommer gå bättre än i fjol tar det faktiskt också det faktum då att Antiranta kan vara med i år. Han missade ju hela fjolårssäsongen på grund av skada. Nu är han redo för att spela igen. Han och Darcy Kemper, det är ett bra målvaktspar. Alltså.
Precis, för Kemper var ju en jättesensation i fjol. Han var ju den största anledningen till att de var så nära slutspel, trots allt. Så att om han kan hålla nästan samma nivå i alla fall igen, så känns ju målvaktsparet väldigt habilt. Och det är inte bara Ranta som är tillbaka som skadad. Vi har ju Demers, vi har Schmaltz som gick sönder snabbt, vi har Dvorak som jag nämnde, vi har Grabner missar halva säsongen med flera. Det ryktas lite grann nu om att, eller det är ju så att Oliver Ekman Larsson har lite skadeproblem bara för det.
Jaha.
Men generellt sett så är de mycket friskare nu. Jag menar, de var det lag som hade mest man games lost, som man brukar säga, förra säsongen. Så, menar, en skadefri Arizona-trupp som man ser på pappret nu, den tycker jag är slutspelsmässig. Alltså.
Är det Jimmy Jazz som skadade honom när han var där med sin och gjorde reportage i Tingsryd?
Ja, du tänker att Wikström där kan ha, när de byggde grill eller vad de gjorde.
Ja, precis.
Det gick ju inget bra för Ekman Larsson.
Nej.
Det kan vara så. Ja, nej, men jag vill nämna en till. Vi nämnde Tocchet ju, han som har varit där ett år, men de har ju faktiskt plockat upp Phil Housley, din favorit.
Just det, ja, din med.
Och min gamla favorit. Jag var ju helt starstruck när jag såg han i Nashville när han överglänste alla backar på deras PP-träning när han fick hoppa in där.
Precis, när vi var i Bridgestone, du sa det, kolla det, Phil Housley.
Ja, men han var ju så sjukt bra liksom, med 50 bast och står där och dominerar liksom. Och grejen är så här, menar, det var inget lyckat sejour som huvudtränare i Buffalo, även om du försvarar honom lite grann ändå. Men, men dessförinnan var han ju desto mer lyckad som backtränare i Nashville. Och nu ska han få samma roll i Arizona. Han ska ju få fart på den här backuppsättningen som är väldigt stark på pappret. Det är den fjärde dyraste faktiskt i hela NHL. Man kan tycka att Arizona det är väl ett budgetlag, men nej, de har den fjärde dyraste backuppsättningen i ligan. Men den gjorde fjärde minst antal poäng förra säsongen. Så nu blir det mycket fyra här, men de hoppas att den NHL-back med fjärde mest poäng genom tiderna, Phil Housley, ska få fart på den här dyra backuppsättningen och få dem att liksom prestera ännu mer offensivt. Men vi vet vad Ekman Larsson kan göra, men det finns mer kompetens där och det kanske finns mer poäng i OEL också. Och ett PP som borde kunna bli bättre. Så att, spännande lösning att ha Housley som backtränare, en roll han trivs i.
Ja, de kommer pressa på upp mot strecket, jag lovar. Nej, det gör jag inte, men jag tror det.
Ja, det är bra att du, du har lärt dig lite grann i alla fall.
Ja. Ja, får se om du har lärt dig något när vi pratar om Calgary Flames då.
Alltså,
det är en gammal Ekliv-favorit som ju gjorde stod för en utsökt grundserie i fjol. Men så fort det blev allvar så bara, då chokade de ihop totalt och åkte 4-1 mot Colorado.
Ja, de var ju chanslösa den serien. Det var ju nästan lika häpnadsväckande som Tampas kollaps. Att Calgary var så bleka i slutspelet.
Och det var så tydligt att deras ledande spelare bara var non-factors genom hela den serien. Ja. Gaudreau, Monahan och så vidare.
Ja, vi har ju tjatat en hel del nu på Gaudreau att det har varit några slutspel sedan karriär nu och han har knappt gjort ett mål. Så att det är ju verkligen ett frågetecken. Men jag hävdar ju fortfarande att det här på pappret är ett väldigt bra lag. Och du nämnde ju deras fina grundserie i fjol. De vann ju den västra konferensen som vi är inne och pratar om nu med 7 poäng. De var ju, eller 6 poäng var det. De var överlägsna i grundserien.
Ja, det är fler som har varit bra i grundserien och sen floppar.
Sluta nu.
det finns väl få anledningar att tro något annat än att det blir likadant igen, att de kommer vara bra i grundserien, även om jag tycker att lag har försämrats lite grann under sommaren, dels med den här Lucic-traden då. Visst, som jag sitter faktiskt och håller på med mitt stora tips här till bloggen,
ja.
och konstaterar det, jag sitter och läser just nu, att visst, James Neal var ju en non-factor då, men hellre det än en Lucic som är för mycket faktor och kommer in och gör laget sämre.
Ja, exakt, han kanske är en han är inte bara non-factor, han är liksom en minus-factor.
Ja, precis. Och samtidigt så har ju så undrar man ju verkligen över målvaktsparet Rick Dish och Cam Talbot. Det känns inte som det stabilaste i världen.
Nej, för det som har hänt lite under sommaren här, det är ju att, om man ska vara lite raljant, det är ju att Calgary har tänkt så här, vad var det som gick snett i slutspelet? Hur kan vi bli bättre? Ja, men vi kollar på Edmonton. Det är ju ett bra exempel här. Vi tar in Cam Talbot, vi tar in Milan Lucic, vi tar in Brandon Davidson, gammal Oilers-spelare. Ja. Så tar vi in Tobias Rieder, nollmåliga Oilers förra säsongen på PTO. Och så tar vi in Eric Greiba, gammal Edmonton-back på PTO. Och så får vi se om det kan ge någonting.
Ja.
Så att jag håller med dig om att kanske deras sommar inte varit optimal. Men fortfarande vill jag ju hävda att deras core är verkligen i sin prime. Jag menar Gaudreau, Lindholm, Kachuk, om han skriver på. Han är ju en av de här RFA-sen som fortfarande inte signade. Monahan, ja. Alltså Hanifin, Hamonic, Brody, Backlund, ja. Det är ju liksom
Giordano.
Ja, Giordano är ju visserligen den enda riktiga åldringen, men han är ju å andra sidan regerande Norris Trophy-back, så han har aldrig varit bättre i karriären.
Nej.
De är ju verkligen, det är upplagt för att de ska vara som bäst nu.
Ja, men det har vi hört förr. Och jag tror ju inte heller att deras coach är den bästa och tillgå i Bill Peters. Du vet att jag har väldiga dubier kring honom.
Ja, jag som hypade upp han lite i början av Carolina-åren där och tyckte att han, jag menar, han har alltid fina underliggande siffror och sådär, men just som person och hur han bemöter sina spelare och hanterar media och sådär, så finns det ju saker att önska.
Verkligen. Det är också ska påpekas att jag tror det är sedan 2008 har inte Calgary lyckats gå till slutspel 2 år i rad.
Nej, det är sant. Det påpekar du i en hetsk sms-diskussion om Calgary som vi hade i augusti.
Ja, och då har det ändå sett bra ut på pappret andra gånger också. Man tänkte att nu borde det här laget komma.
Ja.
Men okej, jag ger det att de går till slutspel igen, trots hård konkurrens. Men jag vill se det först egentligen.
Ja, jag håller med om att man kan inte riktigt lita på Calgary historiskt sett. De är väldigt upp och ner och visst, Mike Smith var inget att hålla handen i fjol heller, men visst, Cam Talbot, David Rittich känns ju inte som ett contender-målvaktspar egentligen. Så att det finns frågetecken här och det är fortfarande lite frågetecken kring Kachuk, hur det ska lösa sig. Men en annan sak som vi måste nämna också som ju kan bli en stor skillnad jämfört med förra säsongen, det är hur man använder Elias Lindholm, om Bill Peters nu ska hålla på och rucka i hans roll igen. För det har ju faktiskt pratats om här att Lindholm ska inte spela kvar i den beryktade första kedjan. Utan att han ska spela center.
Jaha.
De ska bredda centersidan där och flytta ner Backlund till tredje center och kanske mer renodlad shutdown-spelare. Liksom att han, alltså det pratas lite om tre olika forwardspar som håller ihop och så roteras det wingers mellan dem. Att man kör Gaudreau och Monahan förstås, sen Kutschak och Lindholm och Backlund och Frolik då kanske. Mm. Och så hoppas man få liksom mer bredd på laget och inte samma spets som man hade i fjol. Vi får se, jag menar, för det var ju problemet innan man tog in Lindholm och James Neal förra säsongen som man hoppades mycket på. Då ville man ju komplettera första kedjan med en riktig stjärna. Och det gav ju effekt i Lindholms fall för att Gaudreau slog personligt poängrekord, Monahan slog personligt poängrekord och Elias Lindholm blev svensk poängkung.
Ja.
Ruckar man på det där så kan det bli lite som för Lindholm i Carolina. Han lyfte aldrig riktigt då för att han inte fick den här utpräglat stora rollen.
Nej, han var extremt nöjd i fjol med att hitta en position som han fick vara kvar på och spela ihop sig med de här killarna. Och att, ja, det var så att han, det var väldigt svårt i Carolina. Han bara kastades runt hela tiden.
Ja, precis. Så då stod så han där på.
Det verkar ju typiskt Bill Peterson att förstöra något när han hittar något som fungerar.
Ja, ja, det har du en poäng. Men vi får se. Jag, som sagt, jag håller med dig. Jag är osäker på slutspelet igen på grund av vad vi har sett nu så många gånger. Alltså vad de väl gör i slutspelet. Men att de tar sig dit, det räknar jag med.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då är frågan, vad räknar du med att Edmonton Oilers gör då? Deras granne i Alberta. Ett sorgebarn på många sätt.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Det de håller på och, alltså, det går ju så fort. Det är dags för Connor McDavids femte säsong. Och han har varit i slutspel en gång, så ett halvt decennium har nu gått av hans karriär utan att det liksom, att han har fått gränsa på de största scenerna. Det är lite sorgligt alltså.
Ja, alltså grejen är att man pratar ju om Kutcherovs säsong i fjol och att Patrick Kane var liksom studsat tillbaka och gjorde väl 106-107 poäng någonting och att hans McDavids radarpartner Dreisaitl gjorde 50 mål. Men Conor McDavid själv, han gjorde alltså 116 poäng. Riktigt, riktigt bra. Bäst i hans karriär, men det räckte till näst jumboplats i den västra konferensen för Edmonton.
Så att, ja, han är ju fantastisk och de som spelar med just honom är fantastiska, men resten av laget har ju varit för kast år efter år. Det är en dysfunktionell organisation. Vi har alltså en ny coach och en ny general manager igen. Och kan du fatta, Dave Tippett är alltså nionde coachen på 11 år.
Ja, det är ju sånt underbetyg så att man knappt vill använda några mer ord för att förklara det. Ja, men,
Jo, men han blir bra där och han kommer att stå för fantastiska saker. Och ingen har ju klarat av det.
Nej. Men jag måste ändå säga det. Återigen, lite svagt positiv ändå till Ken Holland och vad han har gjort hittills och Dave Tippett som tränar val. Den här sommaren har ju faktiskt Ken Holland visat lite tålamod och sagt att, ja, men till exempel inte varit ute på free agent-marknaden och gjort någon stor splash och skrivit ett nytt långt kontrakt som blir jobbigt för dem och som bara är dumt på någon halvbra till åren kommer en spelare. Utan,
Nej, det är klart att han är bättre än sin föregångare.
Verkligen.
Peter
Chiarelli.
Ja, just det. Och han lyckades ju faktiskt skärpa över då, som vi nyss nämnde, Lucic-kontraktet på Calgary, och det var ju bra gjort. Å andra sidan tappade han ju bort Jussi Puljujärvi då.
Ja, men det kanske inte var så mycket Hollands fel till slut, utan...
Nej, det var väl inte det kanske. Men... Nej, och Tippet vet vi, har vi ju gott intryck av.
Ja, precis. Alltså visst, han kanske är en sån där coach som man tröttnar på till slut för att det är ganska defensivt präglat och hårda ramar och sådär. Men han har ju varit ändå framgångsrik. Visst, han har inte den här krona på verket, Stanley Cup-titel på sitt CV, men han har varit i långa perioder fört sina lag till toppen.
Ja.
Både Dallas och faktiskt med Arizona också.
Ja, Dallas var i konferensfinal och det var ju Arizona med.
Ja, precis. Så att tippet tycker jag är bra, och apropå James Neal som de tog in, så finns det så mycket som är bra tycker jag med den dealen. Visst, James Neal hade ju verkligen en kanonsäsong i fjol, 7 mål. Vem vill ha in honom i sitt lag på det där dyra kontraktet som gäller flera år till? Men att de faktiskt kunde bli av med Lucic kontrakt för att få in Neal ser jag som en jättevinst för dem.
Dels... Ja, det känns ju som James Neal kan studsa tillbaks. Det finns fortfarande kapacitet där, tycker man.
Precis, alltså jag vill nämna flera orsaker till det. Dels, jag menar, fram till förra säsongen så hade han i ett decennium i rad gjort minst 20 mål. Så att han har ju varit jättejämn tidigare i karriären, och han är fortfarande bara 32 år. Det är lite, vissa spelare faller av då, men vi ser fortfarande många som håller fanan högt. Kessel, som jag pratat om. Beckis. Crosby, de är 87, precis som Neal. Och det här är, jag menar, han har haft en helt lång sommar på sig nu att träna upp sig och verkligen ha en riktig sommarträning, för att både 2017 och 2018 så gick han ju till final. Dels med Nashville och sen med Vegas. Det var korta somrar för han då. Och nu får han återförenas med Tippett som ju var hans tränare när han slog igenom i Dallas en gång i tiden.
Ja, just det.
Så att det finns ändå ganska mycket som talar för att Neal kan studsa tillbaka. Han sköt bara 5% förra året också. 5% av skotten gick in, och han har aldrig legat under tvåsiffrigt i den kategorin. Så att normalt sett är han mycket mer effektiv också. Så att, ja, jag tror på faktiskt på den här dealen på många sätt. Och vill också nämna en sak till, ekonomisk fråga, är ju att han har inga signingbonusar i sitt kontrakt. Tvärt emot hur Milan Lucic kontrakt var uppbyggt. Det gör ju att det går att köpa ut James Neal.
Ja.
Köper man ut James Neal, om det inte funkar det här, om man vill köpa ut han nästa säsong, då kostar det inom citationstecken bara 2 miljoner i capit kommande åren. Eller ganska många år framöver, men bara 2 miljoner per säsong jämfört med Milan Lucic. Det hade kostat 5 miljoner att köpa ut per säsong.
Ja, den där traden var ju väldigt bra. Ja. Så för deras del. Ja.
Bra gjort, Håland.
Men det är mycket som ska hända för att det ska fungera, tycker man. Av vis av erfarenheten. Så att det måste liksom bortanför McDavid och hans kedja, så är det så mycket som måste bli bättre.
Ja, exakt. Jag har svårt att se att det ska räcka riktigt långt där, men att det ska bli ett slutbeslag igen. De var så långt ifrån trots allt i fjol, och de har inte gjort så mycket sen dess.
Nej.
Men jag tycker ändå att man gjort rätt i sommar, att Holland har liksom tänkt rätt, och att backsidan, prospectpoolen där, har man ju byggt upp på ett bra sätt. Det var ju det största problemet för några år sedan. Men nu, jag menar, de draftade ju Filip Broberg i sommar till exempel, men de har ju Evan Bouchard som de draftade högt för något år sedan här, som kommer slåss om en plats. Och de har svenskar som Joel Persson som kommer över från Växjö. Ja, och SHLs bästa back här för något år sedan.
Han gjorde bra intryck i sin första match. Det var ju journalisterna där fick upp ögonen för honom direkt.
De utsåg han till bäst på isen.
Ja,
han låg bakom båda målen och fick spela med Oskar Klefbom. Och de vann ju den här lilla dragkampen som det faktiskt blev om Joakim Nygård. Han är ju forward i sin tur då. Speedkula, Färjestad-gubben.
Ja.
Som förmodligen kommer få chansen här också direkt från start när säsongen börjar.
Färjestad-gubben.
Ja.
Han och Klevbom kommer trevligt ihop. Värmland i övrigt.
Ja, visst.
Potentialen finns ju, men jag förhåller mig tveksam. Tills jag sett något annat där.
Ja, det är också ett sånt lag. Så att, nej, jag tror inte det räcker. Men det är lite för klent trots allt.
Det är till och med så att fansen i Edmonton börjar ju liksom tröttna. De är ju extremt lojala. De har ju sin hockey. Det är enormt stort där uppe, såklart. Men de börjar ju ledsna på det här.
Ja.
Och det har sålts tydligen då lite mindre säsongskort och så. Det är ju anmärkningsvärt. Det måste ju hända något där.
Ja, precis. För jag sitter och berömmer lite grann nu att de för en gång skulle visa lite tålamod på fredningsmarknaden, och att jag tycker Kenny Holland gör rätt och den här Neal-grejen var bra. Och de kommer satsa lite mer på egna spelare, ge dem större chanser den här hösten. Men de är trött som det är. Alltså, nu är fansen trötta på att vänta och vänta och vänta och vänta, och att höra tålamod som ett nyckelord uppifrån liksom. De vill ju att en 23-årig Conn McDavid ska vara med och hota om Stanley Cup nu när de har den juvelen i laget.
Exakt. Ja, som sagt, ett halvt decennium nu utan att han har haft förutsättningarna för att ta det här laget långt. Det är tragiskt.
Mm.
Apropå tragiskt, så heter nästa lag Los Angeles Kings. Nej, nu vart det taskigt.
Ja, vi är fortsatt hårda mot stackars Kings.
Ja, nej, men förlåt, förlåt. Det var för hårt. Men där har det ju rasat ihop jämfört med för några år sedan när de var när de utgjorde toppskiktet i ligan och spelade klassiska Western Conference finaler mot Chicago framförallt då. Det var ju de var en supermakt i ligan.
De var verkligen en dynasti. Det var ju kackelackorna.
Ja, det är exakt. Men tyvärr så fastnade de ju i den stilen och hängde inte med i utvecklingen och gjorde om laget och anpassade till den hockey som praktiseras nu. Ja. Och framstår ju då framförallt förra året som för långsamma och för gamla och för sega.
I flera år till så har de ju 40 miljoner uppbundet på spelare som just nu är 30, 32, 35, 37. Sådär. De blir inte yngre. De blir inte bättre. Och det såg vi i förra säsongen. Alla tappade. Så det är en svår situation. Men som jag sa även i vår sommarpodd när vi pratade Kings så tycker jag ändå att de till slut har insett det här. Att Rob Blake har vänt på skutan lite grann. Bara en sån sak som deras prospect pool. Alltså under deras bästa år. Då rankades de, visst då låg de högt i tabellen. Men prospect pool-mässigt så rankades de typ sist. De hade ju, fick ju inte fram någonting. Den enda som har kommit fram liksom från mellan typ 2012 och 2017 som har blivit ordinarie Kings, det är ju Adrian Kempe. Övrigt kan du knappt nämna en enda spelare som har gått genom Kings-leden och blivit etablerad i laget. Men nu på senare, bara de sista tre åren så har de ju draftat mycket och de har draftat bra och nu rankas de ju de flesta ha topp tre när det kommer till Prospect Pool. Ja. Gjorde en fantastisk draft i somras som jag verkligen berömde då.
Ja, men då pratar vi ju rebuild då och ljus framtid, men få av dem där är ju redo för NHL-tjänstgöring redan nu.
Nej, så är det.
Och det betyder att de får strutta på med det här laget de har i princip. Jag tror i och för sig att det kommer att vara lite ljusare, gå lite bättre än i fjol, för de har fått en riktig coach, Todd McClellan.
Ja, det är ju stor skillnad mot Desjardins som ju fick hoppa in i fjol. Och
ja, det var ju... Ja. Vilken klåpare.
Alltså han blev ju osans med nästan hela laget kändes det som. Och en sån som Kovalchuk vill ju inte ens följa med på bortaresorna på slutet.
Nej, Blake har gjort några misstag, men det tror jag var det grövsta misstaget att anlita Desjardins som ersättare till Stevens.
Han drog ur musten ur hela laget.
Ja, det var demoraliserande.
Ja, bra ord.
Mm. Ja, så det kändes som liksom allt var bara depp på slutet. Så kommer det inte att vara nu. McClellan kommer ju att skapa en annan stämning kring det här laget och se till att de liksom ändå konkurrerar och tävlar.
Precis, för han har ju den förmågan att han sätter ju krav på spelarna, han sätter press på dem, men han har också liksom lite karisma.
Ja, exakt.
Så att
de har köpt ut Dion Phaneuf, så de har blivit av med lite bromskloss i alla fall.
Ja, exakt. Så att de går ju åt rätt håll på det viset i alla fall.
Ja, de kommer förmodligen att fasa in en del av mig under resans gång och det kommer att se fint ut framöver. Men i år blir det svårt att undvika...
Sistaplatsen i Pacific.
Ja, till och med det. De är kandidat för den.
Ja, jag tippar dem där faktiskt. Men jag vill också nämna lite grann att det har blivit lite svensk prägel på ett annars ganska svenskt löst Kings genom åren, tycker jag.
Svensklöst, ja. Vi har båda bröderna Kempe där. Vi har Carl Grundström, vad heter han?
Ja, Grundström.
Ja, som kom in och ju var jättebra på slutet i fjol.
Precis, han kom ju i mass-in-traden och gjorde ju jättebra ifrån sig och kommer förmodligen få en hyfsat framträdande roll nu under hösten. Och som du sa, Mario och Kempe har de signat där också och sen så draftar de ju två svenskar tidigt här i sommar. Det var ju dels
Björnfot,
bra namn. Och sen Samuel Fagemo, som ju var en sensation lite grann i alla fall i Mästarna Frölunda fjol.
Ja.
Så att det finns en del svenskar i den organisationen. Joakim Ryan tog de in också. Svensk-amerikanen.
Går du på hockey hemma förresten, Jonathan? Går du på Hovet och tittar någon gång?
Det händer, det är inte ofta alltså.
Men, jag har ju en bild av att du är smygdjurgårdare ändå.
Alltså jag har ju många kompisar som håller på Djurgården, så att är det någonstans jag dyker upp så är det ju på Hovet.
Ja,
jag står inte där med på liksom någon slags järnkamin session.
Ja, och jag tror jag kan se det framför mig när du står där. Klockan slår.
Nej.
Slår. Djurgården gjorde mål. Jo, det kan jag se.
Du Sen är det, min farsa är ju från Gävle, så att han har ju tutat i mig Brynäs från barns ben.
Jo, jag vet. Men jag, visst. Men jag tror att när du är där med dina polare, så nu reser du dig när de reser sig och kör den. Klockan slår.
Nej, jag kan den utan till, det kan jag säga. Den är inte så svår att lära sig visserligen, men ja.
Hur går den då? Klockan slår, Djurgården gjorde mål.
Och vad det är skönt att se Djurgården göra mål. Hej! Ja, nej.
Ja, titta,
det där var inte genuint. Vi går vidare.
Ja. Tror de kommer att sjunga så i LA, downtown LA framöver? Klockan slår, Dowdy gjorde mål.
Ja, just det. Kempe är ju djurgårdare. Så att...
Han är inte modoit.
Ja, han är djurgårdare. Han stod ju däremot i klacken väl under finalserien där i april.
Det är sant.
Jajamän.
Jag trodde de var ångermanlänningar uppifrån nu.
Ja, det kanske de är, men de håller på Djurgården.
Jaha. Mm. Ja. Ja, Drew Doughty, by the way. Jag låt mig bara säga att om jag får chansen ska jag ta honom i fantasy draften vi har snart.
Just det.
För att han kommer dra ett enormt last igen, spelar nästan mest av alla och skjuter mycket och så. Han är bra fantasy-spelare.
Ja, det är han ju faktiskt. Det är ju som du säger, han spelar en halvtimme match i princip och är ju nummer ett i alla möjliga spelformer.
Så att, ja. Mm.
Bra fantasymässigt. Ja. Mm.
Utvikningar igen. Men nu har vi bohemerna från norra Kalifornien, San Jose Sharks. Och de krånglade sig fram hela vägen till konferensfinal, va?
Ja, precis. Där de till slut gick sönder kan man väl säga, bokstavligt talat.
Ja, exakt. Det gjorde de verkligen. Halva laget var borta i de avgörande matcherna.
Ja, det var ju you name it liksom. Det var ju inte bara, det var inte bara Erik Karlsson, utan det var ju Hertel och det var Pavelski som är borta nu faktiskt, kommer vi komma in på. Men det var ju Thornton och det var hela... Ja, det var så vidt. Många hade problem. Mm.
Ja. Ja, och nu kommer de till strid igen med inte samma lag. För första gången på väldigt länge så är inte Joe Pavelski med i uppställningen, utan han har ju skrivit på för Dallas då. Frågan är vad det är för effekt. De har ju fått ett par, Thornton fortsätter ju. Han skrev ju på ett nytt kontrakt här. Så att liksom kulturen, det är framförallt han som är kulturbärare där.
Ja, det är ju han som har hemmafesterna och skjutsar folk hit och dit och plockar upp dem från flygplatsen och sådär. Och är pappan.
Men de har ju tappat en hel del under sommaren, alltså, som de inte har kunnat behålla. Det är, bortsett från honom så är ju Gustav Nyqvist borta också. Donskoj.
Mm.
Justin Brown.
Just det, han försvann ju till Philadelphia trader. Ja, de har fått det blev ju några stycken som fick stryka på foten om de skulle kunna förlänga med flera spelare som har höjt sitt värde. Alla tydligast Erik Karlsson som skulle skriva sitt career contract. De lyckades ju faktiskt behålla honom innan han blev UFA. Men då fick de ju betala 11 miljoner dollar per säsong också.
I 8 år.
8 år, va? Precis.
Ja. Och, härligt för Erik att ha det säkert.
Ja, precis. Ja, där kan man förstå onekligen varför han tackar ja till det. Och så faktiskt lyckades de ju behålla Timo Meier och Kevin Labanc på helt otroliga kontrakt. Man snackar prisvärda dealer. Alltså, Timo Meier på 6 miljoner dollar i 4 år. Och så inte minst då Kevin Labanc, 1 miljon dollar på ett ettårskontrakt. 1 miljon dollar för en spelare som gjorde 56 poäng förra säsongen och som är 23 år.
Ja, och som känns som det är väldiga uppsidor på.
Precis, och som kommer få en ännu större roll nu också när de har tappat några forwards.
Så att, ja. Ja, nej. Och i Eriks fall så är det så om han... det var ju en konstig säsong för honom, den första i San Jose. Först tog det tid att hitta in i De Boers ganska underliga system. Ja. Och sen in the end så blev han skadad igen då. Men det var ju... nästan 2 månader när han spelade, då var han deras bästa spelare, kväll efter kväll.
Och då var San Jose bäst i NHL också. De tog ju mest poäng i ligan i december när Erik var som bäst.
Ja, som den där lilla kroppen, de där fötterna och ljumskarna och vad det är, kan hålla en hel säsong, då är ju han en enorm, man kan säga förstärkning nu eftersom han var så slut på slutet.
Ja, precis. Ja, men jag är både positiv och smått negativ till satsningen här från Wilson, General Manager, som ju verkligen vågar satsa.
Mm.
För att som du säger, de har tappat lite grann och de har fått betala dyrt för att hålla ihop det. De är precis under lönetaket liksom. Så att det är mycket liksom breddspelare som måste framåt nu. Alltså en Sörensen kommer ju få större roll, liksom så här Barkley Goodrow, Lukas Radil, Chmielewski som kommer upp. Alltså det är så här mycket, Dylan Gambrill, sån här som inte var, flera som inte var ordinarie i fjol, som nu liksom lyfts upp i hierarkin. Sörensen var ju det, men liksom många andra som jag nämnde. Alltså det är en väldigt top-heavy team, om man kan säga så. Det är ett fåtal spelare som ska göra allt nästan, känns det som i alla fall, och som får betalt för det. Så att, och med deras skadehistorik trots allt, med Erik Karlssons skadehistorik, med liksom Hertel som har haft lite hjärnskakningsproblem genom åren, Thornton som är liksom 56 och sådär, så tycker jag att det är lite skakigt trots allt. Jag menar, och vi vet, alltså man tänker inte på det, men
vänta, vad sa du? Är Thornton 56?
Nej, det var kanske något år för mycket.
Ja.
Men och sen så Burns och Vlasic är ju där, börjar närma sig 35 också.
Så att, ja, de är lite ålderstigna, men samtidigt på pappret, om de får till det här laget, då är de ju en contender.
Ja, det är ju inget att snacka om det, och jag fortsätter ju att propsa för det. Timo Meier som ju, ja, han gjorde 30 mål förra säsongen, nu i en ännu större roll liksom, han fick ju knappt spela PP i fjol heller. Nu tror jag att 30 mål kan bli 40, 45, 50.
Oj.
40 säger jag då. Så nej, jag de borde gå till slutspel, men jag tycker att det finns ganska uppenbara varningssignaler som kan ställa till det för dem.
Ja, jag är med dig där, men om de inte får problem med skador och sånt, då är det inte bara slutspel, utan då är de ett av lagen från väst som slåss om att ta sig till final.
Ja, det är 100% enig.
Ja, det är ju däremot svårt att se att Vancouver Canucks skulle göra, tyvärr.
Ja, alltså jag har tänkt mycket på det här laget och jag har tippat dem utanför slutspel, men nu när jag tittar lite igen.
Dem där, eller?
Ja, när jag liksom tittar på truppen trots allt här nu, så har jag ganska positiva känslor kring det här Canucks-laget. Alltså det kan vara lite skrällvarning, och då menar jag ändå att gå till slutspel åtminstone.
Ja. Det finns ju potential, är tråkigt ord, jag återkommer, men visst, Elias Pettersson och det som händer runt honom, den explosion av feel good som drog med sig hela stan där.
Ja.
Om han fortsätter och gör en likadan säsong till, kanske bättre, och får med sig alla runt omkring sig, ja, då är de ju svårstoppade.
Ja, för nu är ju hypen där, den var ju total redan i vintras, men om man jämför den här campen med förra året så är det ju som natt och dag trots allt. För visst, folk var väldigt spända på Pettersson då och suktade efter en ny storstjärna i laget och hoppades att Pettersson skulle kunna ta plats i laget och kanske ta en andra centerplats bakom Bo Horvath. Man visste ju inte om man skulle vara så bra. Och så överträffar han ju all form av förväntan naturligtvis. Och nu, den här campen, jag menar, folk sträcker ju ner sina bebisar och vill ha autograf.
Ja.
Som du kanske sett. Och TSN har ju en Elias Pettersson-reporter som har i uppgift att följa honom dag ut och dag in. Så att det är en total hype kring honom. Och han har ju tänt hela den stan.
Ja, och det är så att Elias... jag tror inte man behöver oroa för att förväntningarna och pressen stör honom. Han verkar inte vara typen som tar in det liksom.
Nej,
han stirrar ner dem som försöker sätta press på honom och få reporterna känna sig dumma.
Ja, exakt. För, nej, han har varit bra på att hantera press genom karriären hittills, måste man säga. Men när han kom upp i Växjö var det liksom en spännande värvning. Men hur ska det gå? Hur redo är han för SHL jämfört med Hockeyallsvenskan? Kommer han vara en ledande spelare på SHL-nivå redan nu? Och han slår ju alla former av rekord och juniorrekord. Och han... vinner poängligan i slutspelet och tar SM-guld med Växjö. Och, men första NHL-säsongen, hur ska det gå? Han blir årets rookie. Så att, nej, det blir nog ingen sophomore slump där, utan tvärtom.
Nej, när man sorts.
Kan man ju hoppas att den kanske gör ännu mer poäng.
Ja, och nu när det löser sig med Brock Besser, så ja. Men vad säger du om de här, de har tagit in under sommaren? Ja, det känns väl inte... Michael Ferland och JT Miller och Tyler Myers och Jordy Benn. Nej, helt okej spelare, men det känns väl inte som de förändrar någonting direkt. Gör de?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tycker de ser bättre ut på pappret. Jag är lite förvånad över att Jim Benning, som har förlängt sitt GM-kontrakt efter att ha varit så ifrågasatt tidigare. Men som ju, där Elias Pettersson har ju räddat hans karriär, kan man säga.
Ja.
Ja, men att han har tagit in så mycket spelare för att, ja, när Besser ska ha, han skriver som sagt ett brokontrakt och ska ha nytt då vid 2022, och där 2021 då ska Elias Pettersson ha nytt kontrakt. De två kommer ju kosta enormt mycket då. Att man då väljer att ta in så mycket spelare på långa kontrakt nu som kanske hindrar dem lite grann från att få plats med allihop när de riktiga kontrakten med Besser och Pettersson ska skrivas. Tycker jag är lite konstigt. Men om man tänker nu, det här året, så tycker jag ändå att de är klara förstärkningar.
Ja, men om man ser som en JT Miller, enligt hockey nu så räknas han som att han ska gå in i första kedjan då, bredvid Pettersson och Besser. Det skulle han inte göra så jättemånga andra lag.
Nej, precis, men nu såg jag under första säsongen här, så verkar det inte bli så, men det spelar inte så stort. Det är faktiskt Furlan som ska spela med Besser och Pettersson. Och så ska Miller spela med Horvat i andra kedjan. Men jag förstår själva grundpoängen. Men jag tycker ändå att det känns ganska bra. Jag tycker de har en ganska bred lineup. Myers kan man verkligen tycka vad man vill om det kontraktet. Att det var så långt. Men nu kommer ju Quinn Hughes in också. Så att jag tycker även backsidan ser ganska spännande ut med Hughes, Edler som de lyckas behålla. Myers på kort sikt känns ju bra.
Furland ger lite mer, vad heter det, sandpapper. Ja. Som saknades lite. Det kommer att kosta mer att ge sig på Pettersson i år.
Exakt, och han spelar ju väldigt bra ihop med Aho och Terveinen. Lite liknande spelartyper som ett Pettersson och Besser kanske i Carolina. Så att jag tror Furland blir ett bra komplement där. Så att, ja, jag tycker på målvaktssidan, alltså Markström gjorde en bra säsong i fjol. Nu är det faktiskt dags för Thatcher Demko också. Det är också en spännande talang de har, som ju på allvar nu ska etablera sig i NHL efter att ha varit i AHL några år. Han har ju betraktats som en av de mest spännande målvaktstalangerna i hockeyn de senaste åren. Så att han kanske också kan konkurrera med Markström. Jag tycker det finns lite om här, men jag tycker alla tre lagdelar har faktiskt satt sig lite grann nu. Att de är redo att konkurrera lite grann.
Ja, det skulle vara kul. Det vill man ju verkligen gärna att Elias karriär snabbt blir liksom big time.
Ja. Ja, de har också ett sånt där lag som jag kan tänka mig börja bra.
Ja, exakt.
Jag tror det är inspiration där nu.
Men det blir svårt att ta sig till slutspel, blir det inte?
I mitt tips som jag skrev upp här, som jag måste stå fast vid redan i början av september, så
tror du att det är fem central lag och bara tre från Pacific?
Exakt.
Och då blir det tufft.
Då blir det väldigt tufft. Så utgångstipset är trots allt att de missar slutspel, men jag blir inte förvånad om de går till slutspel.
Nej, jag hoppas du har rätt. Ja, avslutningsvis då, så har vi Vegas Golden Knights. Och det är ju rätt remarkabelt ändå att ett lag som bara har spelat två säsonger i ligan redan räknas som sån elit.
Ja,
det är ett av de tunga lagen i ligan. Liksom.
Ja, det är en av liksom 4-5 verkliga contenders.
Ja. De har ju satt sig i lite tuff situation. De har ju haft lite lönetagsproblem här och fått lov att göra sig av med spelare som de inte ville göra sig av med.
Precis, de har ju inte värvat så mycket i sommar, utan tvärtom har de ju tappat en Erik Haula, de har släppt Colin Miller, Bellemare, Carpenter, och det blev ju aldrig något med Gusev, för han hade man inte plats med i slutändan.
Nej, precis. Och det är väl inte helt jättelyckat, men de som är kvar ser ut som ett jävligt fett lag alltså.
Så de har ju två första serier som skulle kunna vara första serier.
Har
väldigt många andra lag.
Ja, de har ju det.
Det är ju dels då Marchessault, Wild Bill och Riley Smith, som vi ju vet är elit. Ja. Och så är det inte minst då den kedjan som faktiskt ledde. Alla tre låg ju i toppen av poängligan efter första rundan i slutspelet, trots att Vegas snöpligt åkte ut i slut. Pacioretty, Stastny och inte minst Mark Stone.
Så att, ja, det är ju fortfarande så att hade det där inte hänt i den där konstiga matchen mot Sharks, så hade Vegas förmodligen gått väldigt långt.
Precis, för de var ju det bästa laget i den serien totalt sett, vill jag påstå spelmässigt. Men de schabblade bort det. De hade ju 3-1 i matcher.
Ja.
Så att, de hade faktiskt, de hade kunnat gå hela vägen i fjol. De hade kunnat slå ut Blues i konferensfinal.
Ja, absolut.
Så, ja. Men Sen ett litet wildcard som kan komma in i truppen nu och som många i Vegas där har höga förhoppningar kring och som kommer få alla möjligheter, alla möjliga förutsättningar under kampen här närmsta veckorna att slå sig in i truppen. Det är ju Cody Glass, deras första draftval genom tiderna i organisationens historia. Han gick väl 5-6 någonting där 2017 och har en fullständigt dominant juniorkarriär. Fick hoppa in i AHL-laget i slutet av säsongen och var med på deras slutspelsresa som räckte hela vägen till final där de torskar mot Carolinas farmalag. Men han gjorde väldigt bra ifrån sig, var en av lagets absolut bästa spelare, Cody Glass alltså.
Ja.
Det kan bli ytterligare en liten injektion i Vegas.
Ja, jag har varit lite förvirrad. Jag fick ett sms om teknikproblemen igen. Sorry.
Jaha, det är bloggen där.
Ja, det var Dalan nu.
Ja, nu var det en andra teknikgeniet som kom med synpunkter.
Ja.
Man måste kunna kommentera i bloggen.
Ja, annars jävlar.
Ja, det har varit strul med det. Men vi kan ju nämna här också att ett besked som ju var ett riktigt chockbesked för Shea Theodore under VM som kom fram här under campen. Att han i samband med dopningstest i hockey-VM där i maj inte var dopad, det var inte det de kom fram till, men att han hade cancer.
Ja.
Han hade ju alltså testikelcancer visade sig.
Just det.
Men det var tur att de upptäckte det för att det var ju i ett väldigt, väldigt tidigt stadium. Så att de har ju opererat honom och nu ska han vara helt kvitt problem. Så att det var ju en blessing in disguise kan man säga. Det var ett chockbesked först men så visade det sig vara kanske livsavgörande att han gjorde det där dopningstestet.
Precis. Ja, du märker att jag har varit lite förvirrad här.
Ja.
Vegas kommer att vara med och utmana igen, eller hur? Det är svårt att se något annat.
Nej, det är absolut. Jag har ju tippat Dallas faktiskt som Stanley Cup-mästare, men det är i så fall ska de slå ut Vegas i konferensfinal. Det är mitt tips. Jag tror väldigt mycket på det här laget. Och, jag menar, Marc-André Fleury håller förmodligen i kassan ett år till minst. Han också. Så att,
ja.
Det ser bra ut på alla möjliga punkter egentligen.
Fan, vilken god konferensfinal att följa. Vegas-Dallas.
Ja, det är en bra ställe. Det är nästan som man kan åka bil. Nej, lite långt kanske.
Nej, det kan man inte. Men det går bra. Det är bra flygförbindelser rakt över öknen där.
Trevliga ställen att vara i största allmänhet.
Ja. Ja, det blir häftigt att följa igen i T-Mobile. Jag såg redan första träningsmatchen var det fullt hus igen på strippen där. Det är en underbar addition to the NHL family, Vegas.
Ja. Det är bara att konstatera. Och tredje gången gilt. Det är kanske så man ska se det. Det var inte så de såg det från början, men det är kanske tredje gången gilt så blir den här Stanley Cup-titeln faktiskt. Så bra är de.
Ja. Jag tror det blir Vegas Tampa i finalen.
Ja, då säger du.
Nej. Ja, jag har inte bestämt mig för vad jag tycker.
Nej, det är bra. Du är mer rutinerad och väntar med det tips tills man vet lite mer. Jag är ju ute redan i början av september. Och
jag tror ju också att Dallas. Liksom. Jag tror att De ser ut att vara redo, men det gör ju även Colorado, Nashville och Vegas. Och möjligen San Jose också. Ja.
Ja, det är, du har lite att fundera på det. Hur tycker du vi ska göra nästa vecka då? Ska det bli Central då? Eller ska vi gå tillbaka då helt plötsligt till Metropolitan?
Ja, visst. Då är det Metropolitan.
Ja, just det.
Dödens grupp.
Den absolut mest svåranalyserade divisionen.
Ja. Men nu om vi ska sätta ihop den här då, du har ju redan gjort det med Pacific inbördesordningen.
Ja.
Jag tror ju då rakt upp och ner att det är Vegas, San Jose, Calgary, Arizona, Vancouver, Edmonton, Anaheim, Los Angeles.
Ja, det är väl ungefär det. Det var nästan exakt som jag sa, tror jag faktiskt. Ja, jag har tagit fram vad jag skrev. Jag skrev Vegas etta, Calgary, San Jose och att det bara är de tre lagen som går till slutspel.
San Jose och Calgary 3.
Ja, precis. Där har vi ju vår klassiska skillnad då, att jag är lite mer Calgary-pro.
Ja.
Och sen har jag precis utanför slutspel Arizona, Vancouver och sen ett glapp ner till Edmonton, Anaheim och LA Kings. Vi är hyfsat överens ändå, får man säga.
Ja, det får vi säga. Tillbaka till Metropolitan. Det kommer vi att svettas över.
Ja, det ser jag faktiskt inte fram emot, om jag ska vara ärlig. Den är så svår så att man blir nästan nervös.
Ja, det blir man. Hörru du, jag ska nu också säga att det finns fortfarande platser kvar till vår fantastiska resa till Tampa.
Ja.
Vi har hört det många förfrågningar, men de somliga som inte riktigt vågar slå till. Nu är det dags.
Ja, nu är det dags.
Det är en kanonresa till Tampa i slutet av oktober. Gå in på sportbladet.se och kolla efter länken och gå in och köp en resa till dig och dina polare. Följ med oss, träffa oss, Foppa och sitta i tickibaren om kvällarna och prata hockey och se två fantastiska matcher mot Pittsburgh respektive Nashville.
Ja, alltså Peter Forsberg är ett starkt argument för oss, men det är nästan tickibaren som lockar mest. Alltså.
Ja, solnedgångar, kalabash, ekan och biffen. Va? Vi måste ju med.
Ja, en 21 oktober sticker vi i alla fall. Så att,
yes.
Varmt välkomna.
Ja, och du, vi hörs igen nästa vecka och pratar Metropolitan som sagt.
Ja, precis. Och jag kommer tänka så mycket på hur jag ska argumentera där, så att jag börjar bli taggad igen nu. Det blir kul.
Kanon.
Ja. Till dess, på återhörande.
Yes, ha det så bra.
Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, touch, feet, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, touch, feet, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, touch, feet, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, touch, feet, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.